Podplay.
Lugn. Inte Kristina, men lugn, bara lugn. Det här är en oas. Det här är en frizon. Det här är ett utanförskapsområde när det gäller allt tjat om det amerikanska valet. De får må dra Trump i fotlederna ut från Vita huset. Melania Trump må finnas på Tinder redan nu när hon har dumpat Trump. Men vi tar inte i denna podd upp det amerikanska presidentvalet. Det är så söndertjatat. Icke! Icke! Vi står över det. Gotta rise above it, som Cockney Rejects sjunger. Nej, USA för oss, det är... Det är det amerikanska folket. Vi släpper USA. Det här är Off Limits. Välkommen till oss. Normalt sett hör du mig och... Var är Hans Wiklund? Hur svårt kan det vara att hålla... Jag säger som tjejerna på Reeperbahn. Du måste hålla tiden, alltså. Allvarligt. Tur att vi har Kante med oss. US Mail. Var är Hans? Oliver, producent.
Jag vet inte, han har inte dykt upp än.
Han har inte det. Okej, okay. Ring Missing People / Efterlyst. Hans Wiklund är på fri fot, som de sa om Christer Pettersson på den tiden, fast han inte ens var dömd. Idag tar vi upp i podden, ja, det är Hans som har gått en skrivarkurs med de intagna på Kalmaranstalten. Vi tar upp serietidningsbråket mellan Erdogan i Turkiet och Macron. Frankrikes president, premiärminister. Fråga mig inte. Jag vet ingen skillnad på presidenter och premiärministrar. Dessutom ska vi besöka det ökända bastufolket på Eriksdalsbadet. Gul kort. Vi sticker till bänken. Det här är Off Limits. Podden som härstammar, som har sitt etniska ursprung i rockklassikers morgonshow, Morgonrock. Lyssna på oss från 5.30 till 9 varje morgon. Det här är podden, det här är bättre, det här är roligare och framförallt, det är till och med sämre betalt än en radioshow. Välkommen till Off Limits, tack för att du lyssnar. Nu kör vi! Mitt åra åne, Hans Hauptmann Wiklund! Här kommer en handklapp från vår demonproducent Oliver. Hans Wiklund på plats. Ska vi börja med en gammal bekantning som har dykt upp ur skuggorna?
Ja, jag ska bara vika ett flygplan här, vänta.
Så. Ja, Hans Wiklund har med sig sin fru, supermodellen Emma Wiklunds gamla papperstrosor. De där köper jag för dyra pengar, hörru. Mm. Lägger ut en snus. Vi ska ju höja oss intellektuellt i podden nu, Hans.
Jo, men det finns ingen motsägelse mellan intellekt och snusning. Det kan du faktiskt inte säga.
Jo, jag tror att det gör det ute i din breda allmogen. En dräng som lade in en snus fick aldrig ligga med den storarslade pigan. Han blev förvisad till stallet, va?
och fick sen... ta hästarna och korna.
Ja, exakt.
Tidelag.
Fast om jag kan prata om sex med djur om du står och lägger ut en snus. Det här ska ju vara Svenska Akademien, poddversionen.
Förlåt, men så här är det med tidelag. Att, det är ju alltså då, enkelt översatt, så är det otukt med djur. Det har man ju tagit bort ur lagboken.
Ja, Eskil Erlandsson är ju sömlös sedan dess.
Ja, han har haft problem sedan dess. Men det är också, det är numera djurplågeri.
Ja.
Och man har också grovt djurplågeri och då kan det finnas sexuella inslag. Och det tycker jag är en ganska, det är ju en bättre, en mer liksom kraftfull lagstiftning, tycker jag.
Jo, vad trevligt, en kraftfull lagstiftning. Bara en mink var misstänkt för att ha något tvärvirus efter covid-19. Då skulle alla 15 miljoner minkar i Danmark avlivas. Mm. Du tycker inte det känns inhumant när vi har Nordiska rådet som lagstiftar runt om i Norden?
Vad var djurrättsaktivisterna någonstans?
Jag har ingen aning. På kafferep hemma hos Cissi Wallin. Fast Cissi Wallin var inte hemma. Hon drack i latte på Nytorget och passade på att angripa. Vem angriper hon just nu?
Dig?
Ja, bland annat.
Ja, du är en vitkränkt halvtjock man.
Du, vitkränkt, inte halvtjock, men däremot väldigt vältränad. Kommer du ihåg gamla Robinson-killen, han som satt och käkade könsorganet på en varanödla live? Robinson Jan Emanuel.
Ja, visst, absolut. Jan Emanuel. Ja, som varit politiker, sociopolitiker.
Just det, sociopolitiker. Och han är ju fantastisk. Han sålde sitt välfärdsföretag. Alltså han låste in tandlösa grabbar som inte kunde hålla ordning på sig själva och fakturerade staten för det. Han var väl, det var väl, hans företag ingick väl i SIS, Statens institutionsstyrelses program, tror jag.
Mm. Men sen hade han väl öppna boenden också, tror jag. Hur som helst, han gjorde sig en bra hacka på migrationen, om man säger
alla
så.
Alla SIS-boende är öppna boenden. Det är just salondörrar in och ut, hörru. Obs, populistisk åsikt. Mm. Nej, men nu har han ju dykt upp i veckan här. Han har ju blivit... Han har ju sålt sitt företag för 256 miljoner kronor. Uh-huh. Bor kvar uppe i Bonhålan, ursäkta alla som bor där, bor upp kvar uppe i Bonhålan, Norrtälje. Mest känd för att ha hyst Christer Henriksson, skådespelaren, och Albert Engström hade väl ett fyllhus där Albert Engström söp, va? Norrtälje.
Det skulle man ha, va?
Det har ju du.
Jo, men man skulle ha ett separat.
Du har ju det på Ingarö. Ja. Det är ju ett fyllehus.
Nej, det är det ju.
Nej, jag skojar med Hans på riktigt. Jag är granskande journalist, men jag skojar ibland också. Mm. Nej, men då Jan Emanuel dyker upp här. Han var med i tidningen och på någon webb-tv-kanal, och han grinar upp sig i iklädd linnekostym som kostar ungefär mer än alla mina gamla Chevrolet-kostymer som har stått och dammat sedan konfirmationen. Och så berättar han om bilar han har.
Ja.
Han har nu köpt sin femte Lamborghini.
Ja.
Han har en stor satans våning på anrika Östermalm. Och så här berättar han själv om valet när det gäller att köpa bil. Jan Emanuelsson, sosse-miljonären och en välfärdsprofitör. Det här är hans råd när det gäller bilköp.
Något som är viktigt, jo, det är att det framgår vad bilmodellen heter. Så vi tittar här. Den heter ju Aventador S. En sossebil helt enkelt.
Alltså han tejpat en ros bredvid där.
Han har tejpat en sosseros.
Ja. Och är glad helt i onödan. Man har liksom inga argument för det. Man är nöjd och glad ändå.
Man är nöjd och glad så fort man har en massa pengar. Alltså Jan Emanuelsson, han personifierar ju den, inte den amerikanska drömmen, men någonstans den svenska drömmen. Vilken personlighet alltså.
Ja.
Har du sprungit på honom på krogen? För han lär ju hänga där en hel del, va?
Jag har sprungit på honom. Vi har gemensamma bekanta. Och, jag tror
säg inte att det är Dolph Lundgren och hans riddarrustning.
Nej, det är andra bekanta. Och sen tror jag hans grabb och min grabb är lika gamla.
Är det sant? Mm. Okej. Okay. Han har ju... Han har ju lyckats med konststycket att så här, glida under radarn på något konstigt sätt. Alltså. Mm. Jag vet inte.
Ja, alltså han kommer undan med att säga att han är socialdemokrat, och han är ju på något vis det, men nödvändigtvis så röstar han inte på Socialdemokraterna, och det vidgår han ju också. Att ibland har han kanske röstat på något annat parti, men undrar ju vilket.
Men när han säger sossebil, är det på skoj?
Ja.
Är det det?
Han är en liten... Jag ska inte säga att han är en skojare, men han har lite distans till sig själv och till socialdemokratin. Arbetarrörelsen.
Exakt. Ungefär som både Stig Malm och Björn Rosengren hade.
Ja, eller alla andra i sossarna.
Alla andra också.
Men han låtsas inte Jan Emanuel, det tycker jag han ska ha en eloge för.
Men vem är en riktig sosse idag? Är det bara Göran Greider som hänger kvar vid arbetarrörelsens ideal? Plus jag.
Ja.
Jag är också sån här klassisk allmogig sosse, ja. Alltså.
Leif G.W. Persson är ju socialdemokrat också.
Ja,
och det är han ju ganska mallig över. Han har alltid röstat på Socialdemokraterna tills någon jävel nosade upp en krönika som han hade skrivit för 12-14 år sedan. Där han skrev att han röstade på Miljöpartiet.
Gjorde han det?
Ja. Han ber om aldrig om ursäkt, Leif, men jag tyckte han formulerade ett väldigt bra svar på den där krönikan. Han skrev någonting i stil med att minnet är en lömsk följeslagare, eller är en opolitlig följeslagare.
Minnet kan vara din bästa vän, men också din värsta fiende.
Just det.
Citat Sigrid Kombüchen, som vi lovar att aldrig mer citera i den här podden.
Gör det ändå. Ja, men... jag försöker vara lite tillvänd till våra lyssnare. Leif G.W. Persson, absolut, vet alla vem det är. Jan Emanuel, en del. Och då kommer du krokandes med Sigrid Kombüchen.
Kan man inte googla skiten där hemma då?
Nej, men det ska man inte behöva göra när man sitter och lyssnar på en podd. Vi ska ju berätta hur det ligger till. Kan du bli lite bättre på det? Du är lika dålig som han. Vad heter han pajasen som var här förut? Jakob Ökvist.
Nej, Catenacci. Den glada pajasen på Kungens kök som har kört in ansiktet mellan pattarna på folk. Hörde, får jag fråga en sak bara, Hans? Mm. Märkligt det här. Kungens... Vad heter det?
Kung de kock.
Nu är det ordning på vokalerna. Kungens kock, Catenacci, han har gått ut ett öppet brev och sagt att han har behandlat personalen illa. Det är någon slags efterdyningar nu runt... och det gjorde ju Catenacci då när han blev uthängd på en stor tidningslöpsedel som en sexuell Predator i stort sett.
Mm-hmm.
Och vad var den tidningen? Vilken tidning var det?
Expressen.
Det var... Då sätter vi standarden direkt. Expressen var det. Det är ganska så roligt. I veckan så har ju då Frankrike hamnat i ett jättebråk med Turkiet därför att den franska fristående satirtidningen Charlie Hebdo har ju publicerat en satirbild på Turkiets president Erdogan.
Je suis Erdogan.
Exakt. Och då är det så roligt. Expressen då har skrivit massor om det här bråket. Men Expressen vågar inte, fråga mig inte varför, de vågar inte publicera bilden på Erdogan när han sitter i en mycket, mycket olämplig position. Eller, vad säger man? För en, han gör
komprometterande situation.
Exakt.
Det finns nämligen en kvinna som har tappat kjolen.
Har du sett den här bilden?
Oh ja.
Vad har du sett bilden?
Det vet jag inte.
Nej, exakt. Därför det märkliga är att Expressen, liksom yttrandefrihet, bla bla bla, vi sparkar Thomas Mattsson för han ville bara tjäna pengar. De kan hänga ut Catenacci som inte är anmäld för någonting på en löpsedel och i stort sett förstöra. Jag avgör inte, jag fäller ingen domstolsbil här. Jag säger bara, de hänger ut Catenacci på domslag. Men de vågar inte publicera en satirisk bild från Charlie Hebdo på Turkiets president. Därför att det är för känsligt och det skulle då kränka eller misshaga människor som läser Expressen.
Ja.
Men är inte det det är hur fegt som helst? Var det inte Expressen som skulle stå upp för den friande yttrandefriheten och satiren och bla bla bla? Och folk sprang i armkrok på rödvinsfylla nere i Champs-Élysées och det var så viktigt bla bla bla. Och så kommer det till en enda satirisk bild. Och det handlar inte ens om profeten Mohammed. Det handlar om Turkiets president.
Mm.
En demokratiskt typ vald politiker.
Ja, kantboll va?
I ett NATO-land.
Mm. Okay. Ja. Snart EU-land.
Du har sett bilder, jag undrar vad du har sett bilder, därför att ingenstans finns det ju publicerad i Sverige.
Nej, men du vet, jag prenumererar ju på Book of Reviews, New York Book of Reviews, Charlie Hebdo.
Jaha,
alltså, jag är ju en bildad person, Jonas.
Ja,
det är exakt. Därför jag delvis är med i den här podden.
Det var därför du la ut snusen när du kom in här.
Jo, men det ena har inte med det andra att göra. Du ska veta att göra en grej där spottar ut snus över hela jävla rummet ibland.
Okej. Okay.
Han borde vi heller inte prata om. Han och så Sigrid Kombursen kan dra åt helvete.
Du ska förklara din bildning och så mening två blandar in Göran Greider. Ja. Det är ju fantastiskt. Och det är han som bor i kostymförrådet på SVT. Nej, men det är så märkligt. Du har läst den i National Book of Reviews, New York Post, New York Times, Slasket the Sun, Dit Zeit. Varenda större europeisk tidning har publicerat den här bilden på Erdogan. Eftersom bråket handlar om en satirisk bild som har retat upp gallfeber på hela den turkiska... ja, det som finns kvar, det som han inte Erdogan har fängslat.
Mm.
Alltså, den bilden är central i själva bråket mellan Frankrike och Turkiet.
Ja.
Men ingen svensk tidning vågar publicera den bilden. Mm. Expressen beskrev bilden så här. Erdogan sitter på bilden tillbakalutad i en fåtölj med uppdragen t-shirt iförd kalsonger. I ena handen håller han en burk med okänd dryck. Och med den andra handen lyfter han en hijabklädd kvinnas kjol.
Mm-hmm.
Kan jag inte få se bilden? Ja. Hur farligt kan det vara? Jo, ni som skrek om yttrandefrihet. Jag vill se bilden.
Jo, jag förstår
det. Det var det som var Je suis Charlie Hebdo.
Jo, Jonas, men du vet, alltså rent konstnärligt var det inget att skriva hemma om. Det kan jag försäkra dig.
Men alltså,
det var ungefär där de skrev.
Vi bedömer inte konstnärskap här. Vi bedömer om vad jag får, eller framförallt vad jag vågar trycka innan det kommer någon galning med en eldkasse och kastar in på min redaktion.
Ja. Jag fick för övrigt från en god vän i Skåne som skickade upp en liten sån här bild. Du vet, förr i tiden i Kalle Anka och serietidningar så kunde man få en tecknarkurs. Gör så här, följ de här strecken så kan du rita någonting vackert fast man inte kunde rita. Du kommer ihåg det var, för du kunde inte heller rita, eller hur Jonas?
Jag fick inte ens komma till ritkursen.
Nej, precis. Och då följ de strecken, gör så här, gör en måne där, ett streck där, en triangel där. Och så har du, hej presto, så har du målat ett rådjur till exempel.
Ja, fast vad sa du nu? En skära och en halvmåne. Nu målar du Turkiets flagga här.
Ja. Nästan.
Ja.
Så att jag fick det här från en kompis och då var det fyra figurer som man skulle följa. Och så hade man, hej presto, målat profeten.
Oj.
Och det såg ju jätteenkelt. Jag var ju superfrestad. Men nu är det så här att jag har ju väldigt mycket muslimska kompisar. Jag vet att de blir jätteledsna och skärrade så fort någon avbildar profeten Muhammed. Så varför ska jag då göra det?
Ja, varför ska du inte göra det?
Därför jag tycker det är inget kul att rita.
Nej, därför att Jo, det är en sak att du väljer att inte göra det. Men om det är en debatt i svensk media om en satirteckning över Turkiets president, det är ganska så långt ifrån Lars Vilks rondellhundar och profeten Mohammeds teckningar.
Ja.
Ganska så långt. DN skulle beskriva den här bilden. Mm. Det är också fantastiskt. DN vågade inte heller publicera den. Nej. Så här står det. Eller vågade, eller rättare sagt, de tog beslutet att inte göra det. Det är ett publicistiskt beslut som jag både välkomnar och accepterar. Det är tidningen som bestämmer det. Men jag kan också ha en som en allmoge pajas i träskor jag är och snegådda foppatofflor, har en uppfattning om att det är förbannat satans jävla fekt. DN beskrev bilden så här. På bilden syns Turkiets president i kalsonger.
Det är roligt. Det är ju kul.
Det är kul.
Tänk dig Löfven i kalsonger.
De lär ha haft liksom ett möte på DN. Hur ska vi göra? Det handlar om en satirbild, men vi måste beskriva den. Mm. På bilden, så här skriver DN. På bilden syns Turkiets president i kalsonger med en ölburk i handen, lyftandes, passivformen, lyftandes på kjolen på en orientalisk kvinna.
Mm-hmm. Alltså en orientalisk kvinna? Ja, en kines?
Ja, men alltså, orientalisk, vem har sagt orientalisk sen Sven Hedin ramlar runt och mätte lappskallar i Carl Gustav von Linnés minne?
Ja, det där borde ju uppröra någon.
Carl Gustav von Linné, jag menar förstås Carl von Linné, jag blandar ihop.
Med Carl Gustav Lindstedt, ja. Det är lätt hänt.
Den världens bästa bäckna ligger på taket på Tegnérgatan och får en kula rätt i...
Ja, rätt i bröstet.
Rätt i bröstkorgen.
Rätt i polo, tror jag.
Nej, jag blandade ihop honom med, inte Carl Gustaf von Linné, Carl Gustaf von Bernadotte, vars kock har kört in ansiktet med pattarna.
Ja, vill du komma någonstans med här?
Jag ville komma till den... Jag ville bara...
Förresten...
Alltså, att snacka om att vi har yttrandefrihet och fri press, bla bla bla, det är en sak. Men när det minsta lilla motstånd dyker upp och någonting kan bli lite, lite farligt, då är det enklare att klaga på jäkla amerikanare, va? Dömer den här monsterclownen Trump, va? Han är ju inte klok, alltså. För det är lätt att gå på. Kom igen nu! Publicera en satirbild om det var Je suis Charlie Hebdo.
Ja, me too.
Me too. Men vad har du sett bilden? För jag har inte lyckats se bilden.
Men jag läser ju alla de här nazisttidningarna på nätet.
Ja, visst.
Men de lägger inte heller ut, eller?
Nej, de... Ingen aning faktiskt.
Nej, inte jag heller.
Jag tycker bara det är... De enda som la ut den i Sverige... här kommer min riktiga höger-vänster. Här kommer jabben. Ja. Vet du vem som vågade lägga ut bilden?
Mm, men låt mig gissa. Lars Vilks.
Nej.
Mm. Göran Greider.
Nej.
Sven-Bertil Taube. Nej, då vet jag inte.
Sveriges Radio.
Vad fan, de är ju radio, de har inga bilder.
Sveriges Radio kunde länka bilden till sin hemsida. För första och sista gången här nu citerat Sigrid Kombüchen och så ska jag citera, eller rättare sagt tipsa. Gå in på Sveriges Radio om du vill se den här bilden. Men akta dig, det är jättefarligt. Skoja med Turkiets president. Ohohoho! Det är farligare än att bada bastu på Eriksdalsbadet, Hans.
Ja, inte riktigt, hörru.
Jag var ju där i veckan.
Ja, hur fan var det då?
Det är ju märkligt, alltså.
Ja.
Jag går och badar med min dotter. Går och badar, hon är ju vuxen. Vi går och simmar.
Nu såg jag ett barn med badring och puffar och du går och håller den i handen.
Såg du Bosse Hansson på stranden?
Det finns ingen strand i Eriksdalsbadet. Nej, det är ju inomhusbad.
Men Bosse har fantasi, vet du. Nej, men grejen är så här. Jag kommer in, det är en omtalad bastu i Eriksdalsbadet i Stockholm. Där kändisartister har onanerat och lite annat smått och gott. Så jag vill alltid gå in där, jag tycker det är så trevligt. Och då kommer jag in dit och sitter en person där, det är en snubbe i 55-årsåldern, sitter där i badbyxor. Mm-hmm. Och så tänker jag så här, vänta nu, gammal fin regel i folkhemmet, vi tar av oss badbyxorna i bastun.
Va?
Exakt.
Så
jag försöker säga till honom, hörru,
ta av dig byxorna, ta av dig till en vilt främmande kar.
Och han, ursäkta mig, jag fattar efter en stund, han talar för fan inte ett ord svenska.
Nej.
Så han tror att jag vill att han ska ta sig brallorna för en slags penetration här, vet du? Göra en Jan Emanuel rätt upp i naturbageriet på. Så han går ut ur bastun. Och jag tänker, jag sitter kvar där naken. Satan, snart kommer en vakt och säger att jag ofredat snubben. Han kunde inte svenska, han förstod inte att man tar av sig badbrallorna i bastun. Och jag satt där som en sån här, du vet, konstapelprincip. En man som heter Ove-figuren liksom. Det var bara att slänga upp tasken och bollarna på bastuaggregatet och försöka få dit en ambulans.
Ja. Brände det till?
Det är klart det gjorde. Ja. Du ska prova bastun på Eriksdalsbadet, va? Mm. Där har du ju, en gång såg jag en EU-migrant stå och skölja kläder i handfatet.
Ja.
Vad var det första jag tänkte? Hur fan kom han in? Det kostar ju 90 spänn att bara gå in. Ja. Det är 1000 burkar att samla ihop.
Men det beror på att han kanske hade stannat länge. Han kanske bodde där.
Ja.
Det vet du faktiskt inte. Så att 90 spänn för en vecka inne på ett varmt och skönt bad är inte det sämsta.
Det är faktiskt bra.
Kan du tänka dig att de har haft skrivarkurs på Mariefredsanstalten?
Oj.
Ja, de intagna ska lära sig skriva.
Det är en lätt kåk det, va? Det blir inga grövre som sitter där.
Det sitter alla möjliga där. Det är en så kallad, jo, det sitter lite tunga där ute också. Det är sådana som ska slussas ut så småningom i samhället. Och sen hade man några exempel. Jag lyssnade på ett inslag. Då hade man några exempel med interner då som kunde skriva på svenska. Det var ett fåtal kan jag säga då. Och så kan jag ju säga att de kriminellas litterära förmåga är ju väldigt, väldigt dålig. Till och med sämre än genomsnittliga polisers.
Då är det riktigt illa, eller?
Ja, för att om man har läst förundersökningar och polisrapporter och så vidare så är de ju precis snäppet över lågstadienivå i liksom skrivteknik.
Vissa gängkriminella sätter väl ett bomärke och ett klanmärke istället för sitt eget namn på förundersökningsprotokoll, va?
Ja. Okej, vilka är det som kan gå på den här skrivkursen då? Man får ta bort de 30% utländska medborgare som sitter på våra fängelser då.
Varför får inte de gå?
De kan ju inte skriva svenska.
Det finns många författare i Sverige som inte kan skriva heller.
Jo, men det är det jag säger. Visst, jag absolut.
Närmast på Camilla
Läckberg. Men det är närmast, de måste ju börja med att lära sig svenska om de ska skriva. Kan du skriva på sina språk, men det är så svårt för läraren att undervisa. Det här är ju någon vanlig klantskalle, någon sån här misslyckad författare med bidrag som åker till Mariefred och undervisar den. Han kan ju inte skriva på arabiska, det föreställer. Det lät inte hans namn som att han kunde göra. Så att Afrika, Mellanöstern, Asien då, troligtvis de går bort.
Orientaliska skriftspråk.
Orientaliska. Hur som helst, visst, det är väl liksom godhjärtat, det är väl bra tänkt det här med att intagarna ska lära sig skriva och kanske då kunna formulera sina tankar om varför det har gått snett i livet och att de har gjort misstag och hit och dit. Det är väl inget fel med det så att säga.
I rent terapisyfte?
Ja, jag hoppas verkligen det. Men alltså... Äntligen, ändå är så nivån är för dålig. Det är liksom sämre än Lars Kepler, förstår du?
Okej, är det så illa?
Ja, det är usch. Som...
Det är så här, kommateringen blir fel.
Nej, men alltid fel. Och det är som Leif G.W. Persson säger. Du kommer aldrig hitta några betydande centrallyriker inom polisen. Och det är ju liksom från Hans Holmér och neråt. Och bland kriminella är det ungefär lika illa ställt. Sen undrar jag vad de här skrivarkurserna kostar då, även om det är ju hedervärt så att säga.
Vad gissat att ha tagit reda på det?
Nej, inte. Det var omöjligt. Men helt gratis är det ju då inte eftersom den här bidragsberoende halvförfattaren ändå ska ha betalt. Det är inte någon form av risktillägg att umgås med liksom mördare och andra. Men idén är ju något på vis att pennan skulle vara mäktigare än svärdet. Därför är det viktigt att lära sig skriva.
Absolut. Eller teckna. Eller teckna. Charlie Hebdo.
Precis. Ja. Men jag undrar om det verkligen stämmer. För jag tror att pennan är möjligtvis mäktigare än svärdet. Men om du jämför till exempel pennan med en Kalashnikov. En Kalashnikov kan du smälla av 600 skott i minuten på om du lägger till ett trummagasin.
Är det sant?
Ja, då tror jag inte pennan har så himla mycket att liksom ställa tillbaka med.
Vänta, 600 skott i minuten. Det är alltså 10 skott per sekund.
Ja, automatiskt.
Oj, oj, oj. Mm. Har du sagt det här till klansamhället i Angered? Alltså? Sånt där ska vi ha vid vägspärrarna.
Jo, men det är det de har, Jonas. Det är därför jag säger att det verkar helt meningslöst att sitta och skriva liksom dikter då.
Ja, men alltså någonstans... Ja, jag vet inte. Mm.
Nåja, jag blev så liksom uppjagad över det här så jag började läsa lite olika rapporter från BRÅ. Känner du till BRÅ, Jonas?
BRÅ, där... Ja,
Brottsförebyggande rådet.
Nej,
uh-huh.
Bara regimens åsikter står BRÅ för.
Just det. Mm-mm.
De har fått mycket skit BRÅ, men jag välkomnar ändå en statlig instans som försöker förhindra brottslighetens utveckling och ha någon slags... Även om inte polisen har tid med det så är det bra att en statlig institution då helt objektiv, fritt från en socialdemokratisk regeringsbildning försöker åtminstone peka på var bör vi sätta in insats och var bör vi inte sätta in insatser.
Bra talat, Jonas.
Tack.
BRÅ har aldrig lyckats förebygga ett enda brott överhuvudtaget. Noll. Sitch. Ingenting. Och jag förstår varför, för jag läste ett par olika BRÅ. Dels är de väldigt gamla, de jobbar inte supersnabbt. Det är liksom de moderna är mellan från 2013 till 2014.
Även de som jobbar på BRÅ är gamla. Sarnecki är väl 70 plus, ja. Han orkar inte ens släppa sig iväg till en tv-studio. Nej, och komma in från
Persson vänster. Är ju liksom rena jävla gymnasten i en form av honom.
Plura är en hälsokostmänniska jämfört med många forskare inom Brå.
Precis. Nu läste jag en rapport här som handlade om liksom våldets effekter och kostnader på samhället. För det var ju lite det jag började med.
Från vilket år är den här rapporten?
Ja, alltså någonstans. De verkar ha börjat 2007 och sen tröttnat vid 2013. Förstår du? Så att, okay. Den är ju helt irrelevant. Men icke desto mindre så var jag tvungen att läsa den. Vänta nu.
Vad hände? Tappar du snusen igen?
Nej, för helvete. Man kommer inte fram till någonting i de här rapporterna. Det är för svårt att räkna, beskriver de sida upp och sida ner.
Men är det inte din intellektuella kapacitet som inte kan tolka siffrorna?
Jag tror faktiskt inte det, för att okay. Jag är ju liksom akademiker också och forskat. Vad man gör, det är i alla fall att man ställer sig på brottsoffrets sida. Och det tycker jag är väsentligt. Och så sjukhuskostnader, skadestånd, utebliven lön. För många brottsoffer arbetar ju, till skillnad från de som begår brotten till exempel. Och ska vi se här. Just det. Och det uppgick till ungefär någonstans 100 000 per person kostar ett brottsoffer. Lite beroende på hur svårt skadad och invalidiserad man blir. Men tänk att man nästan dör, då får man 12 500 ungefär. Så där har du liksom...
Exakt. Är inte ett stort försäkringsbolag som börjar på folk och slutar på SAM som har en överfallsfond? Bara du blir påhoppad på stan så får du 8 000 spänn om du är kund hos Folksam. Ja. Ta det som ett tips. Jag har en polare som fick 8 000, fick en lätt lavett efter en AIK-match.
Ja,
det är ju bra pengar.
Det är ju. Men som sagt, det stannar där. Så att om du får liksom en kniv i ansiktet så får du fortfarande 8 000. Skitsamma. Nu visar det sig då att tungt kriminella kostar då. Så vi lägger till de här kostnaderna, 100 000 för brottsoffret. Och sen så lägger man till 1,7 miljoner per person och år. Det är vad de tungt kriminella kostar, okej?
Okay? Men vänta, är de tungt kriminella som är inlåsta eller på fri fot?
De är inlåsta. Du kommer okay. märka när jag räknar upp vad det som kostar.
Det är trerättersmiddagen på Hinseberg och annat.
Ja, så kostnaden för brottsoffret, skrivkursen och allt det där.
Men sen den orientaliska skrivkursen.
Ja, sen tillkommer då kostnader för polisinsatsen förstås, förundersökningen, advokatkostnader, domstolskostnader, åtgärder från socialtjänsten, LVU och hit och dit och prata med farbror och barbro och få terapi och allt det där.
Får jag slänga in en politisk brandfackla precis här?
Varsågod.
Kostnader för tolk.
Just det, den ingår i fängelse. Den kommer redan på advokatkostnader, så den kommer följa med.
Jag säger som Christer Pettersson, tolkar i arslet advokatjävel. Klassiskt.
Ja, okay. Sen så ska ju den här personen som sitter inne ändå ha försörjningsbidrag, hyresbidrag, sjukvårdskostnader, kostnader för kanske anhöriga som har kommit hit under fängelsetiden. Ja, hur som helst.
Du blir väl av med din bostad när du åker in på kåken, va?
Nej, det finns ingen automatik i det så länge du kan betala för den. Det kan du göra om du har försörjningsstöd. Ja, du blir ju inte av med försörjningsstödet bara för att råka sitta i fängelse. Någon jävla rättvisa ska det finnas. Sen ska personen då hjälpas tillbaka, och det här är väl den tunga posten. Hjälpas tillbaka till samhället igen, fast normalt så har de tunga brottslingar ingen som helst önskan att medverka i det svenska samhällsbygget.
Nej, men vänta nu. Okej. Det kan de väl ha?
Va?
Det kan väl vara så att de inte har haft någon annan möjlighet till försörjning än kriminalitet. Det skriver väl redan Charles Dickens om att min enda försörjningsmöjlighet var att stjäla bröd från marknaden i hans fall Shoreditch i östra London.
Det stämmer, Jonas. På den tiden så var inte bidragssystemen lika väl utvecklade som de är idag.
Nej, jag kan säga.
Nej. Så att man kan alltså komplettera sin brottsliga verksamhet med bidrag, förstår du? Då maxar man ju intäkterna för sig själv.
Ja, eller bidrag säger du lite slarvigt, men jag som populist säger stöd.
Stöd, ja, precis. Stöd. Okej, vilken stöd. Stöd? Så i runda slängar 1,7 miljoner per gubbe då, som har gått igenom hela systemet och sitter på kåken med få möjligheter att rehabiliteras eftersom det inte finns någon vård att tala om.
Men har vi inte en högre återfallsprocenten i Sverige är ändå, nu sitter jag och försvarar regimen här,
ja.
Återfallsprocenten i Sverige är väl lägre än i andra motsvarande OECD-länder, va? Har vi ingen Brå-rapport på det här från 1976?
Nej, jag har inte hunnit med den här, vet du. Det finns dessutom, de jobbar långsamt, det finns dessutom Brå-rapporter de har gjort som de slängde på en gång.
Nej.
De lämpas inte för läsning, visar det sig.
Oj, det passade inte in i narrativet.
Det var precis utanför narrativet.
Gränsfall. Think outside the narrative.
Nej, men när man får ett resultat som man verkligen inte hade hoppats att man fick, och så fick man det, och då tog man och begravde det.
Det menas som valet i USA?
Ungefär så. Mm. Jag ska inte, det är ju rent skvaller, så det är inget jag ska liksom torgföra här.
Ja, fast det är också yttrandefriheten, Hans.
Och skvallra?
Ja, absolut.
Men då var det ju såklart yttrandefrihet att hänga ut den här stackars kocken.
Ja, det är klart att det är yttrandefrihet.
Men jag kan, det är en kränkning av privatlivet, förtal.
Vad gör jag nu? Jag använder min yttrandefrihet och angriper massmedia som silar kameler och sätter på djur. Förstår
ja,
du?
Jag förstår precis, men
Expressen får
finns
trycka.
Det någon som kan fälla oss för allt det här babblet som vi har? Kan vi åka dit med något?
Det är klart vi kan.
Vem ska betala det då? Jag har inga pengar.
Inte jag heller. Jag vet en kille, han är i bastun på Ekstadsbadet.
Ja, just han. Det. Okej, 1,7 miljoner per person och år. Du betalar, Jonas. Grattis.
Ja, det är ju lite grann så, Hans. Men vad är alternativet?
Man släpper ut dem.
Jo, men då blir det ju ännu dyrare.
Ja,
jo.
Det är svårt att se det.
Ett otryggt samhälle där folk röstar kanske på någonting som jag i vissa sammanhang kallas för mörka krafter. Och så får vi ett samhälle vi kanske inte vill ha.
Men vi har ju det samhället vi inte vill ha.
Har vi?
Ja.
Alltså?
Ja.
Hinner vi inte stoppa den här skiten? Nej, men då vill jag ta ett stol. För att ta ett stolpiller alternativt cyanidpiller. Jag vill göra en Hermann Göring och ta livet av mig här. Vi har redan ett samhälle
ja,
inte vill ha.
Jonas. Ja. Nej, det tåget har gått, förstår du.
Okej. Okay.
Det som är miljön och som Greta Thunberg säger, det är irreversibelt tyvärr.
Ja, det är väl...
Alltså det är samma, ja, vi hade vår tid där.
Ja, jag vet. Men när du säger att tåget har gått så blir jag jävligt ledsen, Hans.
Jo, men jag, det är ju ändå ett tåg, det är inte ett flyg jag pratar ja, men, om. För miljön, du... tänker jag.
Ja. Men vad så, 1,7 miljoner kostar...
En grovt kriminell person.
Ja, per år?
Ja,
eller?
Per år.
Okej. Okay. Men hade vi inte haft då... Nej, jag vet vad det här är, dum. Det här är Mission Impossible. Mm. Men jag vill ha, alltså, man får bara sådär siffror liksom. 15 miljoner minkar ska avlivas i Danmark, så kan vi klara tre pensionärer från att slippa in i en bodybag. Alltså, du måste sätta den här typen av siffror, sätta dem i relation.
Mm.
Alltså, jag säger ju att det finns ett mellanläge mellan hårdare straff där man tar folk bort från gatan som inte kan ställa till med
sånt. Ännu dyrare.
Är det?
Ja. Absolut, ja, men dyraste posten, det är ju själva förvaringen. Det är ju inkapaciteringen, så kallade straffet när de sitter på fängelse.
Är det därför de vill ha liksom gängkriminella som har gripits med tunga vapen med fotboja? Man vill ju utveckla fotbojsystemet. Det har ju inte att göra med att det ska vara humant och återanpassningsvänligt. Det har att göra med att det är så satans dyrt att ha folk sittande på kåkar.
Ja, visst.
Det är bara onanin som är gratis.
Och det är dessutom, och det här är ingen siffra som jag har hittat på. Jag hittar ju på en del, det gör jag. Jag ska inte ljuga för er. Men 30% av de som sitter på anstalt i Sverige är alltså utländska medborgare som egentligen inte skulle vara här överhuvudtaget.
Just
det. Då kan man förstå att det blir lite extra trångt, inte sant?
Fast utländska medborgare får ju per definition vara här. Säg att det är EU-medborgare. Vi har ju fritt resan åtminstone inom Schengenländerna. Innan fladdermuspesten från Kina drabbade oss. Någon satan i Kina satt ju där och läste Chiang Kai-sheks romaner och drack fladdermussoppa. Det var ju bra gjort.
Ja, det är sånt som händer, vet du.
Ja, jag vet. Men när du säger att tåget har gått, Hans, då känns det ju...
Antarktis smälter, Jonas. Ja. Alltså även i metaforisk mening.
Ja, exakt. Du, på tal om att smälta. Kommer du ihåg när du trackade mig i somras? Jag hade ju badat i sjön Trekanten.
Ja.
Kommer du ihåg det?
Ja, och jag tänkte så här, fan, var är du självlysande, Jonas?
Nej, men du började
liksom gnistra om det.
Du började tracka mig och min hemort och min ort där jag bor.
Får jag snabbt berätta för lyssnarna var Aspudden ligger?
Det var en radioskank där, eller hur?
Ja. Aspudden, det är ett så kallat utsatt område.
Fan inte. Det är ett avsatt område. Ett påsatt område.
Ja, det är.
Nej, men Aspudden är bostadsrättsvänster liksom. Folk som har röstat för
FI och Miljöpartiet.
Exakt, och nu upptäcker de att ungarna tyvärr blir rånade på skolgården. Fan vad jobbigt alltså. Vi som hade köpt en Canada Goose-jacka för våra pengar, nu blev sonen av med den. Det är 3 barn- och ungdomsrån per dygn i Stockholms län.
Ja.
Ha?
Men,
har tåget gått, hör du?
Ja, polisen sa ju så här. Det var en specifik polis som uttalade sig. Han sa ju att...
Är det Häggström?
Nej, inte Simon Häggström. Boyscouten. Han som har hand om prostitutionsgruppen som numera är trafficking-gruppen.
Catenacci.
Inte Catenacci. Hur som helst. Den här polisen, han sa ju då till de rika föräldrarna att jag tror inte det är lämpligt att era barn går runt i dyra kläder, för då är de ett enkelt offer för de här andra barnen som knivhugger dem och stjäl kläderna.
Ja, men då är det ju victim shaming. Sånt skulle vi också bort ifrån. Det är inte offrets...
Fast inte alla victims. Alltså det här gäller ju då kvinnor. Man får ju gärna gå liksom i hotpants rakt igenom valfri skog med mördare i.
Det var exakt det han hade på sig som satt i bastun där. Han tunisiska killen som sprang ut. Han trodde att jag var sack i Änglagård.
Ja, men hade han fel då?
Nej.
Såg du lysten ut? Var det lite, hade du lite sådär tryck i snaben?
Går jag in i en bastu har jag alltid något vilt i blicken. Det är lite sådär Hannibal Lecter när jag går in i en bastu. En predator som utser sitt... Men jag är som en gaggig lejonhanne som går runt på savannen. Liksom.
Ja, men jag kan tänka mig, vi har inte varit nakna tillsammans så mycket, Jonas. Men jag ser dig framför mig. Jag ser...
Hur ofta gör det och vad säger din terapeut om att du ser dig, mig framför dig?
Jag fick rita en teckning inspirerad av Charlie Hebdo.
Det är fantastiskt bra.
Och sen fick jag ligga på soffan och svettas.
Underbart. Jag kommer att lägga mig på soffan nästa gång. Hans, fantastiskt. Vi börjar närma oss avrundning.
Va?
Ja.
För det är för kort den här, vad är det för något vi gör? Podd.
Min kuk är för kort, det har jag hört ofta. Det var därför Tunisien sprang ut.
Hur vet du att det var Tunisien?
Oh.
Hade han någon burka på sig? Nej.
Avklädd i mina simplaste fördomar. Ja.
Jag ser du själv.
Nej, men alltså, om jag ser ut som en förortsbo när jag går runt på stan, så såg han ut som en person från
Nordafrika.
Nordvästra Afrika. Ja, min taxichaufför Isse nämnde, han är från Tunisien. De var oerhört lika.
Ja, men du kan inte säga att alla från Tunisien ser likadana ut.
Cissi Wallin säger att alla svenska män är likadana. Och alla,
ja, men det stämmer ju.
Ja, men vi ser väl inte likadana ut? Vi har bara skapat en patriarkal struktur.
Ja, och sen kanske där hon bor så ser ju faktiskt alla karlar likadana ut. Hon bor väl på Söder i Stockholm, va?
Var det inte någon hipster på Söder i stickad mössa, kamouflagejacka och ring i örat och stort sånt där skägg som du har, Hans? Mm. Han blev förbannad för att han var på bild i tidningen när han gjorde ett reportage om hipsters. Att alla hipsters på Söder ser ut så här. Då sa han så här, jag har inte godkänt att jag ska vara med i tidningen. Det här är förtal mot mig. Visa sig, det var ju inte han på bilden. Det var en annan snubbe som såg exakt ut som den hipstern.
Je suis hipster.
Nej, men när du sa att tåget har gått, Hans, då blev jag lite så där ledsen i ögat. Och så tänkte jag, vi har fått sponsorer nu. Det är... Absolut. En av Sveriges största tyska bilhandlare, det närmaste du kommer fascism på motorvägen, sponsrar podden och lite annat. Du ska få betalt för det här, Hans.
Nej.
Jo, men när du sa att tåget har gått, då tänker jag på en gammal kampsång, att vi alla är skyldiga till det som händer, Hans.
Ja, är det något tyskt nu?
Nej. Nu är det ännu bättre. Det är nämligen Pete Seeger. Man kan säga den enda som har fått Göran Greider att verka höger. En riktig vänstertrubadur från England. Från USA. Last train to Nuremberg. Alla ska till Nuremberg, vi är alla skyldiga. Det här var Off Limits, tack för att du står ut. Sprid podden. Tack, Hans Wiklund.
Ja, tack, Jonas.
Jag gillar ju dig. Eriksdalsbaden nu.
Ja. Jag badar alltid med badbyxor förresten.
Vi ska inte bada, Hans. Do I see Captain Medina? Do I see General Coster and all his... Last train to Nuremberg. Glöm inte, vi är alla skyldiga. Och stort tack för att du lyssnar på podden Off Limits. Hans, här har du min covid-smittade hand. Jag är förbannad med riskgrupp.
Jag når inte dit med tungan.